En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Okej, hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Efter en veckas uppehåll, vi hade höstlov förra veckan, så är vi nu tillbaka. Det är måndagen den 4 november. Man går nästan in lite för slutspurt inför julen nu. Det är inte så länge kvar.
Men det är några veckor. Du verkar
väldigt sugen. Du börjar redan prata om jul.
Faktiskt, jag äter lussekatter i helgen. Jag är lite sugen. Men vi ska prata svensk inrikespolitik som vanligt. Och med oss har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Ja, hej hej.
Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Jenny Wemberg.
Ja.
Och Anders Lindberg.
Ja.
Välkomna allihop. Jag heter Anna Andersson. Hörrni, Arbetsförmedlingen ska vi prata om.
Pratar vi inte om julen först?
Ja, jag pratar jättegärna,
jag vet
jag
att
är
det är väldigt många som vill partipolitisera julen, har man ju förstått. Men det tycker jag inte vi ska ägna oss åt här.
Ja, jag noterade att Schibsted faktiskt har tagit ställning i den här striden. För alltså, i våran sån här
ska vi fira
monter,
vinter, eller
i våran monter så står, som man får beställa lunch här borta, där står det faktiskt julmust. Bara julmust. Så Schibsted har tagit ställning
där
i kulturkriget.
Satte vi ner foten.
Här är ingen vintermust, inte.
Nej.
Ingen fråga för liten att strida för.
Nej.
Nej, det måste vara den dummaste debatt som har hänt.
Nej, jag orkar inte ens.
I alla fall det här året.
Men du är lite sugen, Anders, jag ser det.
Men det är ju lite roligt att det är så dumt. Men det är klart att Ikea... Det valser ju fortfarande runt på Twitter nu att Ikea inte skriver julkollektion om sina vintersaker. Då. Så Ikea har gått i svaromål, har ni sett det?
Nej, man det kan var inte det här kalla en Danmark-Norge, eller?
Ja, Ikea har gått i svaromål. De har fått kritik för att de inte kallar julsakerna jul, utan att det heter vinter. Och då har Ikea påpekat att, men det har alltid hetat vinter. Mm. Och så har de publicerat, och det har tydligen gjort det dessutom, en bild på en champagnekylare för nyår. Och frågar folk lite retoriskt om de verkligen ska kalla en champagnekylare för nyår för en julchampagnekylare. Mm. Så Ikea har liksom gått in i kulturkriget för att försvara sig. Ja. Det är ganska roligt.
Det har väl bara... en svensk tradition det här med en liten politisk strid lagom.
Absolut, jag känner att Lucia började liksom ge med sig lite grann. Men nu är man inne på det här med vad man egentligen, helgskinkor och vad det var. Ja. Hur som helst, jag försökte, hör ni det? Jag sa Arbetsförmedlingen, alla suckade djupt. Men vi ska prata om... vi ska prata om Arbetsförmedlingen. Mm. Punkt nummer 18 i januari. Överenskommelsen som inleds med Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och som avslutas med, inom parentes, förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021. Vi går nu mot slutet på 2019, kanske jag ska påminna om. Sen har vi det faktum att förra årets M- och KD-budget tog pengar från Arbetsförmedlingen som den nuvarande regeringen inte gav tillbaka. Och nu står vi alltså inför den här stora reformen enligt januariöverenskommelsen. Där dagens arbetsförmedling i princip ska bli en tillsynsmyndighet och själva arbetsförmedlandet ska läggas ut på privata aktörer. Och alla verkar avsky den här reformen. Hur har vi hamnat här, Ulrika?
Ja, det är obegripligt för att pratar man runt med, ja, oavsett färg på bakgrund på nationalekonomer som ändå trots allt är bra på att titta på rekonstruktionen här, så är ju alla mot det här. Man kan möjligen vara för vissa delar, men i så fall så kanske man ska göra det i någon slags ordning och på en väldigt lång sikt. Men det här totala kraschen som händer nu och kommunerna, vad ska de ta sig till? För det är ju de som kommer att bli de som kommer att få det svårt. Och då tänker jag på Centerpartiet och kommuner och sådär. Det kommer ju... Ja, nej, jag tror inte det här var jättesmart.
Men
det har
ju
å andra sidan aldrig tyckt. Nu får jag säga det igen. Ja,
men har inte Centerpartiet en plan? Har man inte en blueprint för hur det här ska genomföras?
Det verkar ju inte så. Alltså det verkar ju som att man har tagit någon sån ideologisk konstruktion som man har hittat på i ungdomsförbundet eller sent på någon natt på en kongressutskott någonstans. Och sen har man liksom, ska man översätta den till verkligheten utan att ta hänsyn till remissinstanser, utan att ta hänsyn till... Ja. Lars Calmfors är ju jättearg, för han har ju kommit med den här kritiken och sagt att det här ska
apropå
funka. Apropå nationalekonomer. Och nu händer det och då säger han, vad var det jag sa? Men någonstans, det är det här... på något sätt politikers ibland tro att man kan omsätta liksom politiska idéer till verklighet utan att så att säga passera det här med utredningsväsenden och utan att passera ordentliga undersökningar och så. Och det här är konsekvensen. Och jag vill minnas när alliansen tillträdde 2006, då drev man igenom en enorm mängd reformer på väldigt kort tid som fick enorma konsekvenser för människor. Och det var inte heller särskilt väl underbyggt alla gånger. Men jämfört med detta så var det i alla fall mycket mer utrett och diskuterat.
Men okej, det här är ju alla är överens om att det är en centerpartistisk idé, men det är ju ändå en S-MP-regering som genomför detta.
Att S har gått med på det här, att S har gått med på detta är för mig en gåta, därför att det här är så fruktansvärt dumt. Mm. Och jag är helt övertygad om att de som kan arbetsmarknadspolitiken hos S insåg detta från början när det här kom på bordet. Så här har man ju då mot bättre vetande backat för den här Martin Ådahl då, denna gestalt som nu tonar upp sig över svensk politik.
Vi kanske inte riktigt ska göra det här till en personfråga. Jenny, hur ont gör det här i partiet? Gör det ont alls?
Jo, det är väl klart det är ont. Framförallt är det en helt obegriplig reform som alla nu har sagt och jag upprepar. Och det är ju så att det här försätter ju kommunerna i en ganska svår situation. Sen förra veckan så kom det ju besked från regeringen om att man nu man ska försöka dämpa liksom det här ganska hårda fallet som man är på väg emot. Bland annat genom att titta på om kommunerna kan gå in som
utförare. Just det, man får undersöka den juridiska möjligheten.
Vilket ju betyder att det finns ju insikt om att så här, ja, jobbcoacherna har väl visat ganska tydligt att så här, det privata alternativ som arbetsförmedlare kanske inte är en kanonidé, utan att samhället faktiskt har någon backup i bakgrunden. Men det är ju också ganska provocerande att samhället förväntas rycka in när de privata aktörerna sen inte kommer att klara biffen, vilket jag inte tror att de kommer att göra.
Ulrika. Nej, och jag menar, coacherna fungerade ju inte, och det finns många saker som inte fungerade som har gjorts och testats, men ändå så går man med på den här reformen oavsett vem det är som ligger bakom den eller vilket parti det är.
Och det talas om att vi står inför en lågkonjunktur.
Så ja, så att jag...
Men det är ju en död... Alltså det här är ju verkligen en sån här giftcocktail där allting som förstärker varandra. Att liksom, du har ingen A-kassa som fungerar riktigt i Sverige idag. Den är extremt ogenerös. Du kommer ha en arbetsrätt som du luckrar upp. Du har en arbetsförmedling som uppenbarligen ska sluta fungera lagom 2021. Och sen har du en lågkonjunktur. Mm. Och sen dessutom så ska det här på något mystiskt sätt minska stödet för Sverige.
Kan ju Socialdemokraterna gå då med på det här?
Hur kan sossarna försätta sig i det här?
Ja, det måste ju vara det här. Det hade inte blivit någon regeringsbildning om inte...
Jo, men alltså...
Det är väl ganska tydligt när man läser alla punkterna att så här, Socialdemokraterna agerar någon form av dörrmatta för C och L. Det är ju väldigt lite socialdemokratisk politik överhuvudtaget i januariavtalet, så det är väl inte särskilt förvånande. Sen kan man ju tycka att...
Men det är en sån paradgren.
Jo, men det blir ju också ytterligare ett svek, dels mot kommuner. Som faktiskt, ja men de kommer ju att se effekter av det här. En icke-fungerande arbetsförmedling riskerar ju att leda till fler som faktiskt hamnar och tvingas ta emot försörjningsstöd, vilket ökar kostnaden för kommunerna. Och det är ju ett ideologiskt svek någonstans. Sen är det ju så att arbetsförmedlingen hjälper, och arbetsförmedlandet är ju någonting som människor som står väldigt långt från arbetsmarknaden, kanske inte har särskilt goda kontakter i Sverige, har svårigheter att komma ut, har väldigt stor glädje av att det faktiskt är en fungerande myndighet, och nu ska man slå sönder det, eller man slaktar ju det liksom. Mm.
Nu har ju alla här suttit, jag säger inte vad jag står i frågan naturligtvis, men ingen i den här studien verkar tycka om den här reformen. Samtidigt så skriver Maria Ludvigsson på det borgerliga, eller oberoende moderater med Svenska Dagbladet idag, att ändå ge reformen sitt stöd i den meningen, hon till och med använde utropstecken när hon skrev att staten kan inte förmedla jobb. Ulrika, ligger inte ändå någon sån allmänborgerlig poäng i att liksom att ta ifrån staten den här funktionen och lägga den på privata aktörer?
Staten måste ligga som någon slags garant för att det fungerar. Sen måste man ju testa sig fram, för att det har ju heller inte fungerat att Arbetsförmedlingen har klarat av att förmedla jobb. Men man kan väl kanske inte experimentera heller å andra sidan. Och dessutom kanske inte rådande läge just nu, när man dessutom visste hur det gick med coacherna. Mm. Så tror jag att man kanske skulle uträtta det här lite längre
Men kan inte, jag tänker ändå, kan du inte förstå liksom det här ideologiska ställningstagandet?
Absolut, kan jag förstå det. Absolut.
Men det är lite frikopplat från verkligheten.
Men det är väl bara en ideolog. Så här, vissa saker måste ju testas, men i en lågkonjunktur är ju svårt att göra detta nu. Sen kan ju hon ha ideologiskt rätt i att visst ska alla få, och staten, om staten inte klarar av att göra det, så måste hon någon annan det här göra var, det bättre.
Att staten måste rullas tillbaka.
Absolut.
Generellt.
Absolut, liksom. Ja, nej, men det kan man ju se ifall det inte fungerar. Men nu har det ju visat sig att vissa saker här inte fungerar. Och då måste man ju tänka lite så här, vara lite street smart och tänka att okej, okay, jag har den här grundläggande uppfattningen att om staten inte klarar av att göra det så måste någon annan göra det. Men i en början på en lågkonjunktur när saker och ting dessutom har strulat till sig tidigare. Och du vet att detta är en sån enorm koloss som är troligen en ganska så, även om den inte fungerar, så är det ändå en, någon slags trygghet i kommunerna.
Men det är också så att det, jag tycker att det är ideologiskt fel. Alltså,
ja, du är ju sosse.
Jo, men jag tycker också att man kan ändå fundera på, vi har nu avreglerat område efter område efter område. Vi har avreglerat posten, så posten kommer inte fram. Vi har avreglerat järnvägen så den fungerar. Vi avreglerar arbetsmarknadspolitiken så den inte fungerar. På område efter område så har
ta
man ju
skolan
testat
nu också. Kom igen.
Ja, jag tänkte inte dra alla, men det är klart att friskolorna...
men
det är klart att om du inför friskolesystem, skolval, du avreglerar hela systemet och sen så lär sig ungarna ingenting. Det är klart att någonstans längs vägen så borde man lära. Så att det kanske inte är så att detta är lösningen. Och jag menar, folk idag är ganska nostalgiska på den tiden man inte behövde hämta sin post i ICA. Alltså det finns också någon form...
Det är väl inte så
jo, men
dumt.
Det finns också någonting med det här. Robert Nyberg gjorde en sån kul teckning förra nyjulen. Han skrev så här, om tågen kommer i tid, säkert som ett brev på posten. Och liksom hela den här avgränssnurret nu, att gå in i ytterligare ett område med det, trots att vi vet att det inte har funkat på alla andra områden... Det finns en definition av vansinne som är att om man gör liksom samma sak
absolut,
igen
nu,
och igen.
Men nu har ju
resultat.
Då Socialdemokraterna bidragit till detta.
Jo, men Socialdemokraterna har inte varit mot detta sedan 90-talet. Det här New Public Management har varit en slags överideologi i samhället. Och det kanske är dags att vi börjar rulla tillbaka New Public Management. Att vi på allvar pratar om att de här lösningarna helt enkelt inte fungerar. Vi
kan, eller ser över vad det är som behöver läggas till.
Vi kanske ska förstatliga arbetsmarknadspolitiken igen. Slänga ut de här bolagen som finns. Förbjuda bemanningsföretag. Alltså gå tillbaka till en mer organiserad arbetsmarknad. Det är också en fullt möjlig åsikt. Den är ingen som säger idag.
Tycker du det?
Jag tycker det.
Okej, bra.
Jag tycker Jenny, att vi ska ha en statlig något? Arbetsmarknadspolitik som fungerar.
Nu kommer han ut.
Ja. Och det är en sån bizarr uppfattning. Det är en sån bizarr
uppfattning.
Jenny, vill du säga
något? Nu ska Jenny. Jag älskar staten.
Oj.
Staten är det finaste vi har. Och sen så tror jag att man får komma ihåg.
Du och Maria Ludvigsson får battla med
vi är liksom väldigt olika beroende av samhällets insatser. Och att då... Och precis som Anders konstaterar, nämn gärna en enda reform i fråga om privatiseringar som faktiskt har tjänat människor väl.
Jag tycker i och för sig att det är ganska bra att kunna hämta mina paket på ICA istället för att behöva gå till postkontoret.
Men å andra sidan så kommer inte dina myndighetsbrev fram nödvändigtvis.
Hallå, hallå,
vi kan ha fortfarande göra det. Det beror på helt från 18-22 ikväll.
Men vänta lite. Ja, men det är en intressant sak. För det du säger nu är att du hämtar dem på ICA därför att de var så stora så att du annars hade hämtat dem på posten. Så är det ju inte. Idag är det ju så att posten kommer ju inte fram i delar av landet.
Nej, men kanske närmare till ICA.
Men just idén att hämta paketen på ICA. Där kan man också fundera på arbetsmiljön för de som faktiskt står där på ICA och langar ut dina paket.
Men
för det har ju också visat sig vara ett problem.
Ja, men vi har ju då ändå haft en, så varför har man då inte backat på det här nu då? Ja, nej, jag vet inte. Men vi har det som vi har det nu därför att man ändå gjorde en kompromiss.
Vi är det vi är. Ja. Och min fråga är, Arbetsförmedlingen själva kom med en rapport i fredags väl? Där de pekar på många risker och framförallt att det kunde bli en väldigt tajt tidsplan som sagt att det ska göras på 2 år. Vad kommer att hända nu? Är Centerpartiet mottagliga för argument?
Nej, och det är alltid så. Du är inte mottaglig för argument.
Nej!
Du är inte mottaglig. Det här handlar om ideologi. Och i ideologi så är du inte mottaglig för argument.
Nej.
Om jag säger, och det här är ganska fascinerande. Alltså i Australien, som jag har varit deras modellland, så tog reformen 10 år att genomföra. Här ska den genomföras på 2 år. När vi står i en lågkonjunktur. Alltså det finns liksom ingen chans överhuvudtaget ens på den här servettskissen som det här kom fram att detta ska funka. Men det, och det visste de naturligtvis från början. Så sannolikheten att de skulle övertygas av så här rationella argument nu, den tror jag är helt obefintlig. Det finns en chans som kan stoppa detta. Och det är att sossarna sätter ner foten och säger att förhandla om det här avtalet.
Men spricker inte regeringsunderlaget
då? Alltså, kommunerna kommer inte köpa det här. Det spelar ingen roll vilken kommun vi pratar om. Det kommer ju bli för mycket.
Ja, men vad ska de göra? De kan
men vad kommer alltså, att hända
köpa här? Verkligheten. Det går ju inte.
Om du ställde frågan så här, om det finns möjlighet att omförhandla. Ja, vi kommer väl närmare det. För vi har kris ute i kommunerna. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Jag tror att verkligheten kommer att luckra upp januariavtalet. För det finns så mycket som inte kommer att fungera i det ekonomiska läge vi är på väg in i.
Ulrika, vad tror du kommer att hända nu?
Nej, men jag tror faktiskt att kommunerna kommer att börja bråka. Och sen får man ju se ifall de
kommer kompensera dem.
Nej, alltså jag har aldrig, som jag har sagt många gånger tidigare, jag har aldrig sett en socialdemokrat som har lämnat ifrån sig ordförandeklubban frivilligt. Så att jag menar, de kommer väl hitta på någonting att krumbukta kring här nu. Så att
kommunerna liksom, har ju via SKL krävt
absolut, men man kan ju bråka lite mer än bara genom SKL.
Ja.
Mm. Inget illa mot SKL, men det finns ju andra sätt.
Det finns ju krav på full kompensation för att utföra arbetsförmedlandet.
För att jag tycker faktiskt att historien visar att i valet mellan verklighet och ens visioner från ungdomsförbundet så är det rätt många politiker som väljer visionerna från ungdomsförbundet. Tyvärr från många partier, och jag tror inte Centern på den punkten skiljer sig. Och här har du ett antal det här är ideologiska, liksom ideologiskt kyrksilver hos Centern. Man ska slakta arbetsmarknadspolitiken, man ska skrota LAS, man ska ändra hyresmarknaden. Alltså det här är liksom deras ideologiska kärna. Den har de kvar från sina SUF-klubbar liksom. Att de skulle backa på det här.
Jag är inte så säker på att det är deras SUF-klubbar som har hållit på med arbetsförmedlingen, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att det finns delade meningar.
Jo, staten ska rulla sig tillbaka, tror jag faktiskt. Det kommer därifrån. Jag tror det.
Jag tror att det finns delade meningar om det, men fine. Nu är vi där vi
är.
Vi ska gå vidare. Jag känner mina centerpartister bättre än du.
Jo, det är jag övertygad om.
Okej, vi ska gå över till en annan del av Ulrikas allians. Vi byter ämne med andra ord.
Känns som det är härligt idag. One of those days.
Vi ska nämligen prata om Kristdemokraterna. De håller riksting helgen som kommer.
Ulrikas Kristdemokrater.
Nej, Ulrikas allians. Så långt kan vi sträcka oss. Men inte längre, det tycker jag faktiskt inte.
Tack.
KD är ju inte längre det ständiga krispartiet som de har varit.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I mannaminne får man nästan säga, ända sedan de kom in i riksdagen. Utan ligger nu stadigt flera procentenheter över spärren. De ligger inte på vårens rekordsiffror, de låg på 12-13%, men på 6-7% ganska stadigt sådär. Det här måste vara ett parti som mår väldigt bra som träffas till helgen. Vad tror ni?
Jag tror de mår ganska bra. Sen tror jag de trodde att det skulle gå bättre.
Du tror inte de är nöjda?
Nej, för att de låg ju väldigt mycket högre innan den här Lars Adaktusson-fadäsen inträffade.
Mm.
Då var de ju ändå touchade uppe på 12.
Ja, och sen 12, efter
det så blev det lite sådär. Så att,
du menar att det visar på någon potential?
Man måste ju ändå tänka så här. Kristdemokraterna är ett parti som alltid har legat vid ruinens brant. Alltid på väg att nästan inte finnas kvar i över 4%. Så att det är ju väldigt tuffa människor som är med i det där partiet.
Luttrade typer.
Luttrade och vana vid motvind. Vana vid snålblåsten och sådär. Så att, men det är nästan ju inga som ger upp i första taget.
Man kan ju säga att det finns nästan något religiöst över dem. När man pratar med kristdemokrater så de är ju partilojala och de är ju ordförandelojala på ett väldigt fascinerande sätt. Och historiskt så kan inte jag riktigt minnas det när man pratade med kristdemokrater. De var mycket mer så här frispråkiga och tyckte olika, och det var lika många falanger som medlemmar, och det var biståndskristdemokrater mot KDU, och alltså det var en massa sådana konflikter. Nu är alla så här hylla Ebba, hylla liksom, och det är någonting osunt tycker jag i partier som hamnar i det där. Jag känner ett stort parti som ofta hamnar i det där.
Och jag tycker precis unga nämligen.
Ja, bara, nej, men jag tycker det här är någonting osunt. Men det är en förändring hos Kristdemokraterna som är väldigt intressant att se. Och där partiet har blivit mycket mer enat. Om det beror på att folk har ändrat åsikt eller att alla de här frireligiösa drog, det vet inte jag.
Nej, jag tänkte just fråga det. Har...
Nej, de är kvar. Jag kollade på kongresshandlingarna om vi pratar om frireligiösa eller religiösa överhuvudtaget. Och jag tror att den här Lars Adaktusson-fadäsen som du kallar det, Ulrika, den kommer nog resurface. I kongresshandlingen så nämns ordet abort 74 gånger. Man har bland annat lagt...
Har de inte lärt sig någonting om kongresshandlingar?
Det finns motioner om nollvision mot abort och samvetsfrihet. Så de kör på. Vilket ju är ganska intressant. Fast egentligen inte, eftersom de ju faktiskt har en religiös klangbotten i sin politik.
Ja, precis. De här partiledningarna, alltså, de måste ju styra sin egen kongress.
Men folk måste väl få motionera?
Nej. Jag anar vad jag ska skriva nästa valrörelse.
Ja, men jag, då vill jag bara, vet inte om jag har kommenterat det, att SD har ju svängt i sin abortpolitik. Och har ju med...
Alltså, ah, okay. Det där är väl ändå... Alltså, de ska ja, men de har varit och touchat. Domslut i Europadomstolen var väl det de egentligen skulle göra i fråga om
samvetsfrihet. Men var väl samvetsfrihet? Men det här var väl att de skulle sluta driva kravet på sänkt gräns för fri abort från vecka 18 till vecka 12?
Ja.
Mm. Det skulle de släppa. Okej, men tillbaka till KD. Det var bara en parentes. Jag tänkte på det. Det
är lätt att blanda ihop de partierna annars.
Jag säger ingenting. Men har ledningen, alltså så Ebba Busch Thor verkar ju sagt vara oerhört populär i de egna leden. Har hon vunnit alla nödvändiga strider i det här partiet?
Jag tror inte hon har vunnit en strid som är lite intressant. Och det är, om vi ska prata på riktig politik, så. Men,
låt oss.
Låt oss prata om budgetar. Så pratar hon om sig själv som ett välfärdsparti. Och tittar man då på konsekvenserna av MKD-budgeten så är det en slakt av välfärden. Tittar man på hennes egen historia i Uppsala som kommunalråd så är inte den särskilt lyckad när det gäller äldreomsorgen. Tittar man på kristdemokrater runt om i landet så är det alltid så att kristdemokrater med några få kommuner som undantag sitter med moderater som sänker skatten. Och det är klart att tittar man den stora striden hon skulle behöva vinna om hon ska bli välfärdspartiet i borgerligheten, det är att faktiskt ha en skattenivå som kan betala det här. Eftersom krisen i välfärden, och här har vi så att säga motsvarande som i Centern med att verkligheten hinner kapp arbetsmarknadspolitiken, verkligheten kommer att hinna i kapp kristdemokraternas välfärdspolitik.
Men har hon inte det, tror du, i sitt eget parti? Det är en sak att ta fighten med moderaterna.
Då skulle hon behöva ligga mycket högre budgetmässigt sett för att våga göra det. Och sen om det är i partiet eller utanför, det kan ju inte jag säga. Liksom. Men MKD-budgeten var en moderat budget med en kristdemokratisk underskrift. Det var inte en MKD-budget.
Okej, Ulrika.
Jag tänkte lägga till en annan grej här. Och det är att, alltså, Kristdemokraterna är ju ett parti som jag många gånger pratat om vad gäller flyktingar, så var ju det parti som gömde flyktingar. Och var väldigt humanitära. Och den falangen finns ju fortfarande kvar, fast kanske inte är i själva partiledningen eller så. Den tror jag ändå känner sig lite förvirrad, om jag ska vara riktigt ärlig. Så att jag tror att man måste nog komma tillbaka till välfärdens kärna om man ska verkligen kunna samla många.
Ja, Jenny.
Men där kan man väl se att man har lämnat liksom frågorna om interneringsläger vid Sveriges gränser som man ju drev ganska hårt 2015. Och idag pratar man ju landsbygd väldigt mycket. Även om det är ett ganska nyfunnet intresse som man staplar sig fram. Försöker pröva sig fram inom. Och sen så pratar man ju välfärd. Det finns ju en del inom Kristdemokraternas socialpolitik som faktiskt... man kan sympatisera med.
Ja, jag tänkte ju säga det. Alltså, hon pratar ju mycket sjukvård, inte det smart?
Absolut, men då måste man ju ha en plan för hur man ska hon...
ta bort landstingen.
Ska man ta bort landstingen och förstatliga den där vården då istället? Alltså, man måste ju ändå ha någon slags reformidé här.
Men det är här verkligheten brakar ihop. Alltså, okej, vi förstatliga landstingen. vad händer då?
Vi tar bort landstingen och förstatliga vården, tänker
jag. Ja, förlåt. Men hon som säger faktiskt förstatliga sjukvården. Ja. Och de använder ordet förstatliga som begrepp. Och det här är liksom helt fascinerande. Tror vi på riktigt att staten ska sköta sjukvården i Kiruna? Tror vi att det funkar i
jag
Sverige?
Jag tror inte någon av oss här inne är expert på det, utan det finns ju de som är det. Men man måste ha en plan.
Hur härlig staten var. Att det skulle finnas överallt.
Jag tycker staten är härlig, men jag tycker att det finns en extrem funktion i kommunalt och regionalt självstyre från våran historia. Och ska man prata landsbygdspolitik och hela Sverige ska leva, som ju de är inne i nu, och sen ska de ta bort sjukvården i stora delar av landet, för det, vi kan ju ärliga, det är det som händer. Alltså du förstatligar något för att strukturomvandla bort stora delar av Sverige som inte skulle få någon sjukvård. Alltså det kommer inte att gå ihop. Det är liksom, det är två omöjliga ståndpunkter. Och det är som Folkpartiet, nu struntar de i landsbygden. Men när de säger förstatliga skolan, vad det betyder är ju också att du kommer att slå ihop och rationalisera. Och att du lägger ner en massa skolor. Det är ju så.
Framförallt tror jag att människor inte alls är intresserade av det där. Det här handlar ju om en närhetsprincip som man vill slakta bort. Det finns en väldigt stor poäng med att beslut fattas på rätt nivå. Och att de fattas på den nivå som ligger närmast människor. Vissa beslut ska fattas av kommuner, andra av regioner, och vissa beslut fattas av staten. Det är en ganska rimlig ordning för att människor också ska kunna känna en större delaktighet i både samhälle och politik och känna att man kan faktiskt påverka sin vårdcentral i Kiruna eller Hofors. Den kopplingen försvinner ju om du centraliserar.
Ulrika viftade.
Men sen tror jag också att nu försöker vi ändå förstå det här rent politiskt, men jag tror också att det finns ju risk för att man har börjat prata landsbygd eftersom det finns en Galtan-skala. Och hon kommer ju inte ta sig in i Vasastan där jag bor, så att säga, där Gall
råder.
Ja, där tar
sig sossarna in istället.
Ja, det kan de göra, men även Centerpartiet kan ta sig in där. Alltså det finns ju det är därför jag tror att man har börjat prata landsbygd, för att man tror att det är där man kan börja ta. Så att Det finns ju, och det här är jag varnat för, när man tittar lite för mycket på trackings och på opinionssiffror och sånt där, och så börjar man tänka, där kan jag ta istället för att gå till sig själv och tänka, vad är det jag vill? Varför vill jag förändra världen? Vad gör jag här som politiker? Varför vill jag överhuvudtaget vara politiker? Och då kan det ju finnas bra siffror att titta på så att man har någon slags trendinriktning, men du måste ju också titta på hur olika myndigheter kommer med för typ av olika siffror på hur hushållen ser på framtiden, som Konjunkturinstitutet. Och, alltså du måste ju titta på din omvärld på något annat sätt än just tracking. Så jag tror att det här stad och land, det är ingen som blir lycklig över att man tar avstånd från stad och för land, eller för stad och mot land, utan vi måste ju se till att alltihopa hänger ihop.
Ja, och det är ju det som saknas idag.
Men jag tänkte säga, den stora, om jag ändå ska återvända lite grann till spelteori trots Ulrikas lilla utläggning nyss, så är det ju ändå så här regeringsunderlag. Och Busch Thor säger själv att hon, KD och Moderaterna, som kan förhandla med L och SD, ser hon. C är välkomna, men hon ser inte att de verkar röra på sig överhuvudtaget. Finns det egentligen några hinder kvar för att liksom SD skulle ingå i ett regeringsunderlag?
Jag tror inte det finns några hinder för någonting. Och dessutom, om SD nu enligt den trend som vi ser, som inte behöver vara sanning, inte den heller, att de blir det största partiet eller lika stora som S, så kan jag ju säga att det kommer att bli jättestora problem för S. Det kommer att bli jättestora problem för arbetarrörelsen. Det kommer att bli jättestora problem för LO och fackklubbarna ifall det flest är SD. Hur kommer det bli med pengarna till S? Hur kommer det se ut för S framöver? Så att jag menar, hela det här framtryckta SD, som egentligen bara kommer sig av att de andra har varit så otroligt dåliga på att ta tag i de samhällsproblem som har legat framför dem. För det här är ju ett symptom, och inte så att man bara, de är mycket bättre. Egentligen känner jag mig hemma här, men det här, det är för att man har varit besviken på sina egna.
Men folk är inte bara besvikna, de är ju förbannade. Man fattar ju det. Liksom. Polisen kommer inte om du ringer. Det kan vara skjutningar i området. Det är så mycket.
Du får inte vård i tid i primärvården.
Och när du kommer till vården så får du träffa hur många läkare som helst. Det finns ingen kontinuitet i vården idag. På många håll i landet som är hyrläkarberoende eller hyrvårdsberoende överhuvudtaget. Om man då det är ju klart att många upplever ett stort svek från politiker idag. Och jag förstår dem.
Och så upplever man också, tror jag, att de politiker och de partier man har känt sig hemma hos under väldigt många år, oavsett om det skulle vara Socialdemokraterna, Moderaterna eller KD eller så, så har man inte känt att det har levererats. Och det här har inte pågått nu under de senaste året, utan vi pratar ju tiotals år.
Ja, det är ju en lång trend.
Jag var optimistisk istället.
Nej.
Jag tror
vara lite optimistisk.
Först Anders,
jag tror nämligen att ni har helt rätt. Det är därför folk röstar på SD. Sen är också för att SD är ett rasistiskt parti och folk gillar inte utlänningar, så då röstar man på ett parti som inte gillar utlänningar. Jag menar, det tror jag ligger i sakens natur också. Men sen så finns det en annan grej här. Och det är att man har faktiskt provat den där typen av rörelse vid makten. Man har provat den i USA. Det går faktiskt inte skitbra för Donald Trump. Man provade den i Italien en liten stund. Det gick inte skitbra för Lega Nord eller Lega. I Österrike så kom FPÖ in i regeringen och åkte ut efter att de hade avslöjats med att sälja ut sitt land till Ryssland och så vidare. Så att den här typen av rörelser, de vinner inte alltid. De vinner ibland, de förlorar ibland. Den här idén om att SD har någon slags naturnödvändig ökning, jag är inte säker på att den stämmer. För folk kommer att titta på Brexit, folk kommer att titta på Trumps valrörelse, folk kommer att titta på den allmänna utvecklingen runt omkring dem. Och så kommer de att säga allt det där som ni sa. Och sen kommer ganska många också ställa frågan, men har SD några svar på det här då? Och svaret på det är ju nej.
Jag håller med, men samtidigt så måste då de andra partierna skärpa till sig när det gäller de stora penseldragen, annars så funkar
jag
inte
jag
det
tänkte, handlar det inte bara om också att man känner sig lite bekräftad av SD, att SD bekräftar liksom,
man bilden, sig, det man känner ja,
och
behöver inte
och
den
att de andra partierna inte gör
men
det.
Man upplever det.
Men det är ju ganska sjukt att ett gäng glada Lundastudenter har blivit den svenska arbetarklassens val. De lyckas ju attrahera. Man brukar ju prata om att det finns en distans mellan politiker och väljare. Men trots att de på många sätt inte alls delar sina väljares verklighet, så lyckas de ju ändå tala till människor på ett sätt som människor uppenbarligen attraheras av och är beredda att lyssna. Men det är ju också för att, att gå på ett SD-möte är ju att gå på ett väckelsemöte. Det vet alla som har varit på de här mötena de kör runt om i landet på sina turnéer. Det är ganska läskigt.
De är bra på det. De är jätteskickliga.
Skickliga.
Ulrika, du ville säga något optimistiskt.
Det här blir ju bara så apart. Jag skulle bara säga att all sjukvård i Sverige är alltså inte dålig. Bara så att du vet, jag har själv upplevt väldigt många bra läkare. Så att jag vill bara säga att det är inte fel på läkarna.
Nej. Och svensk vård är väldigt bra när du får den.
Så att de inte känner sig ledsna.
Nej, men jag tror att kärnan i att liksom få tillbaka de där människorna från SD, den är svårare än att analysera varför man förlorar dem. För det är klart att man har förlorat dem på grund av tillit. Att de har inte förtroende för politiker, de har inte förtroende för medier, de har inte förtroende för fackliga organisationer, och då går man till SD. Och frågan är hur man återuppbygger det där förtroendet. Och där tror jag ju någonstans att KDs idé med det för att få de här väljarna, det är att låta som SD. Jag tror inte det kommer funka.
Nej, det kommer inte
och just
funka.
Nu har Moderaterna lite samma idé att låta som SD. Och frågan är då,
sossarna kommer snart också börja låta som SD?
Jag är inte säker, det pågår en strid om sossarnas själ just nu. Vem som vinner den striden, det vet man aldrig. Man vet inte det. Men jag tror att SD, M och KD, när de liksom har låtit som varandra i tre år, hur många människor vill faktiskt ha en sån regering? Det är inte jag 100 på att det är så många kvar. Alltså det finns också en viss fatig, tror jag, för det här tonläget och ilskan och att alla är arga på allting och tar på korta poänger. Liksom, man tröttnar på det. Så jag skulle inte få dem jättemycket om det kommer liksom kanske någon annan typ av kraft upp i det här. Jag var på Vänsterpartiets vänsterdagar igår till exempel. De mådde jättebra.
Centerpartiet är på väg uppåt. De hinner vi tyvärr inte prata om, för vet ni, vi måste faktiskt sluta nu. Det finns mycket kvar att säga, men vi får ta det nästa vecka helt enkelt. Tack så mycket Ulrika Schenström, Jenny Wennberg och Anders Lindberg. Vi hörs. Hej då!
Hej!